Att tala är silver, men att tiga är guld. Varför i hela fridens namn då? Jag heter Lina Thomsgård. Mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Och i den här podden försöker vi förklara mänskligt beteende, tankefel, impulser och sådär. För att med forskningens hjälp berätta för oss själva varför vi gör så urbota dumt så ofta. Och idag kommer det alltså handla om hur vi människor påverkas av och använder oss av tystnad.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Jag stannade upp lite där vid använder oss av, eftersom det är något jag gör. Jag använder mig av tystnad väldigt sällan.
Mm.
Men du kanske kommer få mig att bli inspirerad att göra det lite mer, Björn. Vem vet?
Precis. Jag bara funderar på...
Är det därför du har valt det ämnet, Björn? För att få mig att hålla klaffen med?
Nej, ja. Jag kommer liksom att sälja in tystnad lite grann idag, faktiskt. Jag kommer liksom återupprätta tystnaden, tror jag, lite grann, möjligen då. Mm. Men det, när jag tänker efter nu, så liksom all tid jag tillbringat med dig, det är ganska mycket. Mm. Det är inte svinofta du håller snattrande, är det inte?
Nej, det är, alltså, det är rakt av aldrig.
Nej.
Nej.
Men jag menar, det är ju också en del av din charm.
Just när man är podd, så är det är ju ens förmåga att hålla klaffen ibland överskattad.
Just det.
Men,
precis, det är ju sån här, jag tänker på, någon gång då och då händer det ju att någon artist tycker att de är edgy, och så släpper de liksom en vinylplatta med så här 20 minuter tystnad och sådär.
Mm, det är inte min platta.
Nej, det händer en gång per decennium kanske. Mm. Så är det någon som tror att de har uppfunnit den grejen.
Mm.
Men det är ju inte så kul. För att där har man ju förväntan om att få något annat.
Ska jag börja lite edgy då, eftersom du kom in på ämnet?
Kör.
Men jag säger så här, jag tycker typ aldrig att tystnad är kul.
Nej.
Jag är emot tystnad.
Du är emot tystnad?
Ja.
Team ljud.
Ja, ljudbild. mer av den. More cowbell.
Ja. Vi kan ju börja med då att liksom trasha tystnad lite. Ska vi göra det?
Ja.
Men till att börja med så det finns ju en rad negativa associationer till ordet. Alltså det finns också positiva, men vi kommer till dem sen. Mm. Men ta ett sånt ord som tysthetskultur, eller tystnadskultur.
Ja, just det. Ja. Den har lagt locket på. Det är munkavle och det är censur.
Vad kallas det i maffiasammanhang? Omerta.
Ja.
Man håller snattran. Man pratar inte med åklagaren.
Nej, exakt. Omerta.
Omerta.
Jag tror till och med att det är det uttalet. Omerta. Ja.
Ibland pratar man om tystnadskonspirationer. Jag vet inte om du har hört det begreppet någon gång. Alltså, du vet, jag har försökt prata med honom, men jag har bara mött tystnad.
Ja, exakt.
Vilken jävla röv alltså. Har ni inte liksom reagerat på något sätt? Alltså typ så.
Ja.
Alltså typ så här liv och rörelse, kontinentalt, härligt.
Exakt.
Allt det där. Här uppe i den kalla Norden är vi så karga och tysta.
Ja, exakt.
Annat är det på torget i Provence. Där är det ett liv och ett kiv. Så. Och sen så har vi en del studier. Jag tänker på en som vi har tagit upp här och som jag faktiskt stöter på nu mycket. När jag läste på det här ämnet, den togs upp i Parti och Minut. Den här som alltså, var den publicerad i liksom Science kanske, en flott tidskrift 2017 kanske.
Mm, ja.
Och det var ju då att folk fick sitta i en kvart med instruktioner att du ska inte göra någonting.
Mm.
Och i det här rummet, så det enda som fanns där var en elchocksapparatur.
Just, och till slut började man ge sig själv elchock.
Och då upptäckte man att folk hellre liksom elchockade sig själv än att sitta där i komplett stillhet och tystnad.
Ja, det är rakt av, ja. Fy fan vad jag skulle chocka till.
Och det var väl inte någon, alltså det var inte någon sån här liksom tortyrredskap, men
lite
smärta var det. Och att jag har för mig att män var mer benägna att göra det här än kvinnor. Det var,
män och riktigt sexiga, snygga, tuffa tjejer.
Vad en skillnad där. Det var din slutsats.
Ja.
Det får stå för dig. Slutsatsen de drog i den studien var så här att vi står inte ut med... Alltså, vårt default är att liksom inte stå ut med stillhet.
Nej.
Lite så. Och det tyckte folk var kul. Och den studien fick väldigt mycket uppmärksamhet. Sådär. Och jag har sett den här refererad så många gånger i så många sammanhang. Och den är ju väldigt rolig.
Ja.
Ja. Alltså, sitter man där och liksom gör sig själv illa hellre än att bara chilla en stund. Och sen så också tänker jag på mycket, mycket vanligt hos patienter med ångestproblematik av olika slag. Att de är så här, står inte ut med stillhet, tystnad, tomhet i kalendern till exempel. Alltså det värsta, den här hypotetiska patienten då, som är en massa olika verkliga patienter som jag haft, kan tänka sig är en helg utan planer.
Okay,
det är att gå runt i tystnad i lägenheten. Det är alltid en podd som är på.
Mm.
Radion står på, tvn står på. Man ringer någon. Alltså man måste ha liksom yttre stimuli. För att bara vara i tystnad och stillhet är en outhärdlig tanke.
Jag vill bara modifiera, för att det, om det är någon gång i livet när tystnad ändå har haft en viss lockelse, så är det nu med 9000 små barn.
Ja.
Två, men de känns som 9000. Då är ju de här, alltså att få tre minuters tystnad genom den lilla vita lögnen, nu ska mamma bajsa och låsa dörren. Det är värt så mycket pengar, så att det är inte sant att bara hinna tänka en tanke utan att bara mamma. Men generellt, sett över hela mitt liv, så har tystnad för mig varit antingen jättetråkigt eller, för att, om jag får addera till din lista, nu när vi roastar tystnaden, mitt absolut hemskaste, värsta, mest mördande vapen som jag använder mot andra. Alltså skulle jag komma in hit någon gång när vi ska förbereda en podd en dag och vara tystlåten, vet du hur du skulle må då?
Ja, jag skulle må piss, för att jag skulle, eftersom jag vet att ditt normaltillstånd inte är det, så skulle jag ju känna att nu är Lina riktigt sur på mig.
Och så blir du liksom orolig, så börjar fundera på vad kan du ha gjort för fel, och det här vet ju jag. Det är ju liksom ett riktigt raffinerat, vidrigt, superplatt maktmedel. Att så här, det är ju, jag och Alex hade
ju... Ja, just det, the silent treatment.
Ja,
just det, nu när vi, precis, det får vi inte missa när vi ska roasta tystnaden.
Nej, det är den slänger jag nu på bordet här, eftersom den är min, tillsammans med den passiva aggressiviteten som väl egentligen är exakt samma. Det är mitt, när jag är passivt aggressiv så är det så jag gör. Jag går runt och bara reagerar inte.
Ja.
Alex drar ett skämt och man bara oskrattar för att jag är sur för någonting. Vi hade, en rolig utväxling här. Alexander blir aktivt arg. Jag blir passivt arg och tyst.
Mm.
Aktivt arg har ju en massa negativa delar. Till exempel att det är taskigt eller någon blir lynnig och arg för ingenting. Eller sådär. Men sen går det över. Min reaktion på det aktivt arg är att jag blir passivt arg och tyst. Och det kan pågå ja, men alltså hur länge som helst.
Ja.
Det finns inget slut. Och så skulle jag, så sa Alex det någon gång när han var så arg. Jag bara, ah, det är jobbigt när du är arg. Jag står inte ut med det. Han bara, nej men jag står inte ut med att du sen är sur och tyst i flera veckor. Som du bara skulle kunna vara lite mer aktivt arg. Jag bara, ja, så jag föredrar, sa jag då till honom. Jag vill att du ska vara passivt aggressiv, mycket hellre. Han bara, okej, då kör vi då. Och skickade jag ett sms till honom som bara så här, dina förbannade, äckliga, förfärliga, hemska, jävla yoghurtskedar som ligger i vasken. Alltså jag bara körde.
De här yoghurt i vasken verkar vara ett centralt tema för... Det är svåraste genom alla år.
Jag roastade vår relation också i det här smset för att jag liksom skulle köra så här. Jag skulle vara liksom rakt av raging kring jättemycket. Och hon bara, någon enda så jävla liten minut, så liten enda sekund kunde bara få sova istället för att ta hand om dina jävla skitbarn. Men så här.
Mm.
Och Alex blev helt så här, hurra, vad bra. Och jag kände när jag skrev att så här, det här har något.
Ja.
Istället för att vara så här, kul om du kommer hem.
Alltså här, liksom, hur gick det för honom att vara passiv-aggressiv då?
Det har jag ju han inte kunnat praktisera eftersom han är bortrest i Frankfurt. Men det kanske är det. Hela Frankfurtresan kanske är en enda lång sur. Så det kanske blir kanske helt lysande för oss.
Ja.
Men det vore ju kul om jag kunde ta mig ur tystnad som mitt enda sätt att handskas med konflikter.
Japp, det kanske är ett annat avsnitt, eller?
Ja, det är möjligt. Men jag vill gärna smälla in det åtminstone i tystnadsroasten. Nämligen att det är... ett inte helt bra sätt att utöva
bråkarna,
konflikt på.
Just det. Och sen så har vi fortsätter roasta tystnad. Vi är inte klara än.
Nej.
Jag tänker det här med sensorisk deprivering då. Alltså att verkligen, det har vi pratat om i vårt tristessavsnitt för länge sedan. Att när man, det används ju som, alltså isoleringscell är ju en tortyrmetod.
Ja, just det.
Ja. Och vi tycker också att det är djupt obehagligt. Efter en liten stund så börjar vi tycka att det är fett obehagligt med... sensorisk deprivering, det vill säga att man tar bort sinnesintryck på olika sätt.
Mm.
Det finns ju såna här miljöer som är liksom kemiskt befriade från ljud. Alltså det vi tänker på som tystnad är ju en sak.
Mm.
Att det är ingen hemma i min lägenhet. Mm. Men det kanske hörs ett ljud från gatan och så vidare.
Just det. Någon ventilation.
Och ja, någon... ventilation och så vidare. Men i såna här utrymmen där det finns liksom inget. Det är ett svart hål ljudmässigt. Ah. Såna specialskapade miljöer.
Mm.
Och de kan vi tycka är ganska läbbiga.
Ja, det kan jag tänka. Gud, där, det... usch.
Så, nu har vi roastat på.
Dåliga saker med tystnad. Kommer resten av avsnittet att ägnas åt bra saker med tystnad?
Typ.
Kul.
I love the silent treatment. I love the silent treatment. The cold impervious wall. The cold impervious wall. The cold impervious wall.
Har du hört det här om liksom pratet om tystnad som the last luxury?
Nej.
Jag har stött på det på lite olika håll. Jag läste en bok av, det finns en svensk journalist och författare som heter Anders Mildner.
Ja.
Skrev en bok som heter Koltrasten som lät som en ambulans, tror jag den heter.
Mm.
Ja. Den handlar just om ljud. En bok om ljud. Men det var första gången som jag stötte på det. Att den här idén om tystnad som en lyx för att världen håller på att... liksom, de här tysta platserna håller på att försvinna.
Oj, ja, det hade jag inte ens tänkt på. Jag har hört det där, alltså samma environ, alltså det här med att tid är den ultimata den totala lyxen.
Jag har också sett en annan grej som brukar omnämna sig i de sammanhangen och det är mörker.
Ja, men och allt det här är ju liksom motsatsen till det vi nu ser till att fylla våra liv med.
Ja.
Händelser, ljud, färg och språk och fest och kul och jobb.
Yes.
Och
när vi blir allt fler på jorden och vi så att säga, våra liksom, tentakler når allt längre ut så finns det allt färre faktiskt ljudfria miljöer. Alltså man pratar om sådana här ljudföroreningar då, sound pollution.
Mm.
Och det var, jag kom bara på det nu, att jag minns att det fanns någon plats i världen som är den allra tystaste. Var tror du att den finns någonstans? Man tänker att det kanske ska vara i, man bara Antarktis kanske man tänker.
Ja, där tror jag isarna sprakar. Och det är inte någon liten krypta långt in i något valv?
Jag tror att det var någonstans alltså, där man har så att säga, uppmätt den tystaste
naturliga
miljön. Uh-huh. Jag tror att det var någonstans i nordvästra USA, alltså typ Oregon eller Washington uh-huh. State eller något sånt där, alltså i Stilla havskusten, uh-huh. nordligaste USA, i någon redwoodskog eller något där, man, uh-huh. där det var knäpptyst.
Inte ens rassel från löv och sånt?
Det var
jag
något
tänker att plättja hade gett mer, alltså typ en öken eller något.
Ja. Det kan man tro, precis.
Ja, men så är det uppenbarligen inte. Det är ingen öken i Oregon, vad jag vet.
Jag vet att den tystaste plats jag har varit på är också i USA faktiskt. Alltså där jag upplevde tystnaden. Jag var ute och tältade i Death Valley. Spännande. Gud vad det var spännande. Det är världens varmaste plats också. Men jag var där på vintern, så att det var så här helt okej. Men där var det, jäklar vad tyst det var.
Och Death Valley heter det, för där finns ingen liv.
Väldigt lite liv i alla fall. Ja. Jag minns att där var det som en... För att, jag menar, tystnad brukar man ju inte... Det är inte så himla ofta som man reagerar på den. Bara, alltså att det tar över. Bara, men gud vad tyst det är här. Men där var det så. Att det var liksom det första jag tänkte på när jag klev ur bilen. Att vad är detta? Det är liksom en total frånvaro av rörelse och ljud. Och,
ska jag säga min absolut tystaste stund i livet? När jag fött mina barn.
Ja, det var det väl inte så tyst.
Kom ut, så är det någon liten sekund innan de börjar skrika. Den sekunden och den där väntan på att liksom den här kroppen som kommer ut ska visa sig vara min människa.
Ja.
Den är så sjuk.
Mm.
Och i light-format får man ju den nu lite varje gång de dråsar ut ur sängen eller klättrar och ramlar. Och då har man ju läst på de här 1177 att barnen ska inte vara, de ska liksom börja skrika direkt, för om de är tysta så kan man ha fått en hjärnskakning. Och då är det också så här, när hundradel sekunden som man liksom närvar. Men det är ju också det här, ljud är liv och tystnad är det inte.
Liksom. Just det. Men det är också the last luxury, tydligen enligt massa personer. Det här uppmärksammades av WEF, World Economic Forum, 2017, som sammanställde massa liksom, studier från runt om i världen för att få en lista över världens ljudligaste städer.
Oj.
Stockholm är med på den. Mm-hmm. Klarar sig otroligt bra. Det är stora städer runt om i världen då. Och det är bara 4 som är bättre. München, Oslo...
Bättre på att vara ljudlig?
Vara ljudlösa.
Okay,
nej, inte ljudlösa utan att vara... Liksom,
bra nivå av ljud. Inte jobbig.
Inte jobbig. Så att bäst var Zürich, sen kom Wien. Mm. Och därefter Oslo och därefter München och på 5:e plats Stockholm.
Mm. Mm. Här finns det tystnad för den som vill. I lagom doser.
I lagom doser. Det är liksom en acceptabel eller mycket bra ljudmiljö för att vara en stad då. Om du gissar rätt på vilken stad som var värst så vinner du en kram och en kopp kaffe.
Tokyo. Shanghai.
Guangzhou.
Jaha, men jag var i rätt del av världen i alla fall. Eller liksom...
Kina vet jag, men mer vet jag faktiskt inte om den staden. Sen kom New Delhi, eller Delhi som det bara heter numera. Kairo, Mumbai och Istanbul på värstinglistan då. Beijing, Peking på 6:e plats. Barcelona, första europeiska stan där. Och spelar det här roll då?
Vad man bor i för miljö?
Ja, psykosocialt. Hur vi,
vet du, jag tror att det påverkar oss jättemycket. Och om jag ska kliva ur min tystnadshatande karaktär en liten sekund, så kan jag säga att en av de första grejerna som jag brukar liksom tjuta ut när vi kommer upp till Dalarna är man kliver ur bilen, packar in alla grejer, sen så häller man upp glas vin eller flädersaft och sätter man sig på liksom lilla uteplatsen och tittar ut och bara, hör du vad tyst det är? Hör du vad tyst det är?
Mm.
Och så är det liksom helt så här, man blir religiös.
Och vad händer då i kroppen, Lina?
Lugn.
Mm. Och hur märker du det då?
Andas lugnare, allting slappnar av och så.
Ja, och det här är...
Och det är väl, tänka mig, ett liv helt utan sådana små andningshål. Det vill säga ett liv i Barcelona eller Delhi kanske lite körigt. Guangzhou.
Japp.
Ja, för där måste det vara jävla svårt att hitta tystnad någonsin.
Just det.
Det går inte på att säga, jag kom hem och stängde dörren.
Nej, men exakt. Alltså, så är det nog i många av de här miljöerna. Att det är väldigt svårt att bara komma åt miljöer som är tysta.
Mm.
Och jag menar, vi är ett ganska glesbefolkat land, stort geografiskt med relativt liten befolkning. Och har ju helt andra möjligheter än andra att komma åt det här. Och jag vet att jag har tänkt ibland att jag tror det skulle vara knepigt för mig att bo i typ Holland. För att det är så mycket människor och så lite natur. Liksom.
Ja, just det.
Jag behöver hitta sådana ställen där jag...
Klättrar upp på ett berg.
Där jag vet att jag kan få vara i lite tystnad.
Mm. It's oh so quiet. Shh.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1 till 3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Hur påverkas man av att bo i?
Ja, hur påverkas jag av att bo? Ja.
Låt oss kika lite på vad forskningen säger om det då.
Mm.
Jag har läst en sån forskningsreview som massa olika forskning om tystnad då.
Mm.
Och när det handlar om riskerna, som jag tänkte börja med att dra, så finns det rätt mycket.
Oj.
Som man har hittat då. Samband med högre risk för individer då i noisy urban areas.
Mm.
Att utveckla olika typer av mental sjukdom, eller psykisk sjukdom. Depressioner, ångest, sådana saker. Om man jämför med sådana som bor på landet då, justerat för annat.
Okej, för det är precis det jag tänker, att det kan också vara så här, du blir deppig för att du bor i en stad där det är så jävla
betongkomplex,
dyrt eller betongkomplex eller hotfullt eller liksom.
Visst. Vet du vilka som har kommit fram till det?
Är det Dacke Keltner?
Nej, det var bara ett roligt namn där min hjärna ville sätta två prickar över O-et. Lederbågen, ett all, 2011.
Fniss.
Fniss, ja. Och så har man sett då att i healthcare institutions, alltså olika typer av sjukhusmiljöer och sånt där, så har en dålig ljudmiljö påverkat vissa patientgruppers återhämtning, det tar längre tid.
Okay,
alltså att tillfriskna på olika sätt. Man har sett att på preterm infants in neonatal intensive care units, alltså neonatalavdelningar,
för tidigt födda
barn, att deras utveckling störs av ljudföroreningar. Okay. Eller att det är en liten faktor där.
Jag har inte släppt roasten här, så att jag vill bara hävda att jag tror inte att fullkomligt tystnad hade varit kanon för de neonatala heller.
Nej, precis. Nej, men jag tänker mig att man behöver rätt sorts ljud, helt enkelt. Men en annan studie här då, som han tar upp, att det har, alltså det känns så himla självklart då, men att en ljudförorenad, starkt ljudförorenad miljö höjer stress, upplevelsen av stress då. Mm. Det var också i sjukhusmiljöer bland patienter på akutmottagningar var det.
Okay.
Om det är ett jävla stök på akuten, så utöver att man har ett brutet ben då, så får man en stark stressreaktion i den situationen.
Just.
Jag bara tänker, jag minns att jag har ju då en mottagning i Stockholm, jag har precis flyttat den, men på förra stället där jag var, så de höll på att bila. Med så här pneumatisk spett, alltså man typ borrar i betong, vill det man göra. Man
liksom, gud, nu får jag posttraumatisk stress.
Och jag minns hur fruktansvärt olämpligt det var att sitta där då med liksom ångest och stresspatienter, och så bara, jaha, det är en sån där biladag idag. Och det var dessutom det var liksom inte i min fastighet, så att det hjälpte inte att jag pratade med värden och så,
utan
det
var maktlöshet och
total maktlöshet. Och det var ju, man bara, alltså fruktansvärt.
De sista tre månaderna när jag var höggravid och världens varmaste sommar, och de första 5 månaderna av samma, när jag blev förälder med Vito, var ju i en lägenhet på första våningen där de skulle bila upp all asfalt från liksom 7 på morgonen, och jag blev ju rakt av tokig.
Ja.
För att det var så tjock och så trött, så du kan inte röra på dig, och 3 meter från ditt huvud så bara
ja.
Dygnet runt kändes det som, fy fan.
Jag har ju flyttat precis. Men i min förra lägenhet, som jag hade flyttat in där, så var det någon, du vet när man är så här nyinflyttad och vill göra i ordning saker. Så någon kväll när jag hamnade så här självsvängning i mitt fixande.
Ja, det ska spikas, det ska hamras. Så sent är det inte.
Det var runt midsommar och följdaktligen väldigt ljust ute. Och jag liksom glömde bort tiden.
Nej.
Och så hade jag kört, alltså jag körde sån här betongborr.
Slagjävel.
Just det. Vid 01 någonstans.
Nej, men ja.
Så empatistört kan man inte tycka. Men det var inte det. Alltså det var verkligen att jag hade liksom helt tappat begreppet om tid och rum. Och det som hände då var att det kom ut liksom folk på, liksom 10 personer stod på olika balkonger och liksom skrek. så att jag till slut hörde det genom borrandet.
Nej!
Sluta! massa barnfamiljer och sådär.
Hur kan du inte ha berättat det här, Björn? Det är ju jättekul.
Ja, exakt. Så att det var så,
väldigt out of character också. Du vill ju inte stöta dig med nya grannar.
Nej, det vill jag faktiskt inte. Precis. Så att jag kände på något sätt att våra relationer aldrig hämtades efter det.
Nej. I'm going to bed now, and it better be plenty quiet around here. What I want
is peace and quiet. Den här stressreaktionen är ju ganska självklar, kan jag tycka. Och jag märker då, eftersom jag håller på att behandla det här så mycket, så, alltså jag är oerhört liksom medveten om vad som orsakar stress hos mig själv. Och så att jag bara känner, okej, nu steg pulsen 10 slag. Alltså typ
just
så. Och ljud. Gud i himmelen. Och det är inte bara min privata upplevelse, utan det är någonting som även Bernardi, Trappe och Voigt 2016 studie har sett då. Att när man får tystnad, så ganska fort så sjunker blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och kortisolnivåer, alltså det stresshormonet. Liksom i tystnad så så blir vi lugnare.
Men då vill jag fråga om det är då, kan det vara en liksom en konstruerad tystnad i form av öronproppar eller noise cancelling lurar? För att, att stress sjunker när det blir tyst är ju också för att tystnaden i sig, alltså den är mer ett symptom på att så här, ljud är ett symptom på att det händer en jävla massa grejer. Det skapar, grejerna skapar stressen, kanske inte ljudet. Men om alla grejer finns kvar, blink, blink, pling, plong, människo, människo, men det är tyst.
Otroligt bra inspel, för att då tänker jag så här, att noise cancelling, brusreducerande lurar, de kom in i mitt liv som en virvelvind. Med ett höganäskrus om halsen.
Ja, så du sprang upp för en sommaräng för det, och det var inte ens jobbigt.
Exakt.
När du fick de lurarna på skan.
Och när var det då? Kanske 2015. Jag hade liksom inte testat sådana före dess.
Nej.
Och sen så frågade jag, är det någon som har ett par tips på ett riktigt bra lurar, så fick jag några sådana tips.
Ja.
Och så köpte jag ett par och wow. Nu är det ju många lyssnare som säkert lyssnar på den här podden i bruserande lurar och inte behöver frälsas. Men för er som inte har testat, så gör det. Vilken grej det är. Alltså, jag minns att min första observation, det var inför en sån här lång flygresa. Jag bara, den här var ju bara 60% så jobbig som en lång flygresa brukar vara. Alltså det här höga, höga ljudet som är i flygplan försvann med en kraftigt stressreducerande effekt.
Nej, vad bra.
Och sen hände det här då, att min förälskelse i det här brusreducerande gick överstyr. För det blev så att jag ganska ofta hemma hade de där. Liksom under barnveckor. Som ett sätt att inte liksom egentligen stänga ut mina barn, utan målet var att bara sänka stressnivån genom att bara få mindre ljud i livet. Men sen så upptäckte jag då att det kom ju med en kostnad, nämligen att alltså, man blir ju avstängd från andra.
Ja, just det. Men blir man också lite extra känslig när man väl ska lyssna på ljud? För det tänker man, jag har jobbat jättemånga år i mitt liv på ett café med så här stengolv, och under en större del av den perioden var också så här glas, alltså tak gjort av vackert, vackert gammalt glas, jättehögt i tak. Och jag blev påminn om det här för att vi var åt på restaurang Pelikan nu här i Stockholm i helgen, och bara skrammel, skrammel, klonk, klonk, bah! Alltså så här, liksom mardrömsljudbild, underbar restaurang men mardrömsljudbild. Då blev jag påminn om de här åren på café när jag bara i det där, levde i det där varje dag. Plus att på den tiden fick man röka, så det var jätterökigt. Det är därför jag har en sån väsig röst. Dag ut och dag in stod jag där. Och måste ju till slut passa, det här är tystnad för mig.
Ja, precis. Man habituerar ju då, alltså vänjer sig vid saker och ting. Jag såg att jag drog i något poddavsnitt att jag hälsade på en kompis i Senegal som bodde precis vid hans liksom sovrumsfönster.
Var ja,
vid,
var en moské, kör hej.
Var vid ett sånt där bönutropstol.
Ja, minaret.
Mina retia, och jag var ju så här, hur kan någon människa sova? Högtalaren var liksom 3 meter från hans öra. Men han hade på något vis habituerat till det. Så att han vant sig vid det. Så att
jag växte upp vid tunnelbanespår, det hörde jag inte.
Visst. Men min lilla observation då från det här med, man tänker ju kanske då att man på de här flygresorna, att man vänjer sig vid ljudet. Och det gör man ju på så sätt att man liksom inte hör riktigt hur mycket det lever om. Men när jag hade de här brusreducerande så var det så här, ja, men det var verkligen, det här är bara hälften så jobbigt som det brukar. Vilken grej.
Men blev det sen dubbelt så jobbigt som det hade varit innan när du tog av dig lurarna?
Men det spelar ingen roll, för att det är bara, då är man i det en minut och sen så. Typ så.
That's when you know you found somebody really special. And you can just shut the fuck up for a minute, comfortably share silence.
I den här översikten då, så tar de upp, de är lite kritiska till den här gamla Wilson-studien som jag nämnde, den här, du vet, där folk fick en kvart med en,
och så började de chocka sig själva.
De tänker så här, att det här beror nog inte på att liksom tystnad eller det här passiva är så fruktansvärt i sig, utan snarare på att det finns ett alternativ.
Ja, just det, den här uppmanar ju till juxande.
Ja, det finns något att göra där som man då, många kommer att bara testa.
Att det är mer ett tecken på nyfikenhet än...
Lite så, ja. Så att de körde en rad olika studier med lite olika upplägg, men där själva grundinstruktionen var så här, att tillbringa tiden du har framför dig genom att sysselsätta dig själv med dina egna tankar, vänligen sitt kvar och håll dig vaken.
Okej, okay. Vaken, tänka, sitta.
Det var den instruktion folk fick. Det var ett rum med plain white walls, ingenting på dem. Och deltagarna satt med ryggen mot ett fönster, tittade på en dörr. Så ingen stimulans att tala om då. Och den här perioden av tystnad varade i 6,5 minuter. Men deltagarna fick inte veta hur länge den skulle pågå.
Oj!
Ja. Och då kan man ju tänka sig att det här skulle de tycka var fruktansvärt. Vet du vad resultatet blev?
Nej.
Deltagarna kände sig signifikant mer avslappnade, på ett bättre humör, och att de hade också mindre påslag då, alltså stresspåslag och så, efter de här 6,5 minuterna ensamma i ett rum. Få rapporterade att de var uttråkade, och det här var ett intressant fynd tyckte jag, att man tänker sig att det här borde kännas som att det pågick väldigt länge.
Ja, just det, exakt. Det är typiskt när studier bara så, och alla trodde det var 33 minuter.
Ja, det var tvärtom. Time seemed to pass comparably fast for them. Och liksom tiden upplevdes inte speciellt påträngande eller stark.
Jag har mina aningar om varför, men ja, jag sparar dem till
berätta.
Sen.
Nej,
okej, då tänker jag att instruktionerna, tänk tankar och sitt kvar, gör liksom att det tar bort en del av osäkerheten. Jag gör det jag ska, tänka mig.
Ja, just det.
Alltså så att det är så här, jag har ett uppdrag här och det gör jag nu.
Ja.
Att en del av skräcken inför sånt där, det är läskigt att man inte vet hur länge det ska pågå, såklart. Men nu har jag fått ett uppdrag och det kan jag faktiskt göra.
Just det.
Och hur ofta får man tänka sina egna tankar?
Skulle du tycka, det kanske du skulle tycka var härligt.
Ja, ja. Men som sagt, för det hade jag inte tyckt om jag det inte hade varit att jag är i småbarnsåren, tror jag. När man har mer tid för sånt annars.
Det här första exemplet som jag berättade om, då hade den här tystnaden föregåtts av seminariediskussion. Först var det seminariediskussion. Om något ämne, oklart vad. Och sen så fick de sitta i tystnad då. Sen så testade man ett, där man först fick göra guidade avslappningsövningar först. Och sen sitta 6,5 minut i tystnad. Vad tror du skillnaden var?
Det kan jag inte säga.
Då blev det ännu starkare effekter.
Aha.
Ja. Det kändes ännu bättre med den här tystnaden. När man hade kommit ner redan. Och en teori som forskarna har om det då, är att den här liksom avslappningen hjälpte deltagarna med att säga att man, om man bara kastas ut i tystnad utan någon avslappning för det, så då är det kanske lättare att man hamnar i liksom ältande eller orostankar eller någon typ av sån lite negativ loop då. Men om man först får liksom slappna av så är man på ett bättre ställe vid starten.
Sounds legit.
Ja, och den här studien då i Tyskland, universitetet i Freiburg, där testade man också då att, alltså man testade in någon sån här utomhusmiljö i någon liksom vacker park liknande, för att ytterligare höja graden av avslappning och sådär. Och ju mer avslappnad man gick in i tystnaden, desto mer behaglig blev den, kan man säga. Även om den var bra och stressreducerande, även i den här seminariebetingelsen, när man bara gick direkt från babbel in i tystnad, så var den liksom ännu bättre då i de här olika, liksom ju mer avslappnande desto bättre. Desto behagligare. Och också ett fynd var att ju mer avslappnad man var, desto mindre upplevde man tiden. Alltså desto mindre så här, räknade man sekunder på något sätt.
Just det, jag tror vi pratade om det här med hur man uppfattar tid.
Ja, vi har gjort ett sånt avsnitt.
Jag kommer inte ihåg vad det är avsnittet, eller bara vi pratade om det privat. Men under coronamånaderna när jag var uppe i Dalarna och saker gick så himla långsamt, och att det var så himla mycket tystnad, att man plötsligt började så här, att det var absolut inte tråkigt. Det var kanske inte att dagarna flög förbi, men ändå så här,
just
titta,
det.
Nu har björken börjat få gröna fluffar, och titta, snön smälter bort lite där. Och
ja, just det.
Det var liksom, det blev spännande och fint i sitt lilla lugna tempo.
Ja, och de mätte på något sätt med någon enkät här eller så, i vilken grad deltagarna kände att de klarade av att vara medvetet närvarande, alltså i ögonblicket, och hur mycket de hade någon typ av metaperspektiv och satt och räknade sekunder och sånt där som det pågick. Och ju mer avslappnade, desto lättare att vara medvetet närvarande då. Och det är väl precis det du beskriver.
Men kan man dra någon liten slutsats av det här för oss människor? Nu är det säkert många lyssnare som har mycket tystnad i sitt liv.
Ja.
Alltså slutsatt av just de här studierna, bara tänka. Många som inte är liksom tystnadsdepriverade som jag med flera är, kan man då tänka att så här, det vi lärde oss, att tystnad är bra för välbefinnande och avslappning och så vidare. Men man får mest ut av den om man försätter sig i avslappnat tillstånd och sen hamnar i tystnad.
Ja, precis.
My favorite sound. Silence.
Jag skulle vilja lyfta ett par ytterligare. Nu vi har ju roastat tystnad, men jag tänkte att jag skulle vilja lyfta ett par positiva aspekter.
Ja, din PR-resa.
PR-kampanj för tystnad här då. Mm. Och en sån sak är ju att det kan vara en otrolig tillgång i till exempel en förhandlingssituation.
Ja.
Just det här att folk har ganska svårt att stå ut med tystnad. Ja. Och det här är något som är välkänt bland både psykologer och journalister. Det vill säga mina två tidigare professioner. Mm. Att man kan få ut massa information från folk genom att... Genom att sitta i tystnad då.
Du får dem att känna att du har inte sagt nog. Och man bara, okej, jag säger lite mer.
Just
säger lite mer.
Mm. Mm. Och det här, liksom, om man har en förhandlingssituation då. Ja, men man kan ju dra den här liknelsen med det här bostadsrättmötet. Där man väntar in vem som ska bli kassör.
Mm.
Det är som ett sånt chicken race. Där den som klarar att vara tyst länge vinner. Mm. Tyst längst vinner. Om man tänker sig att det är att vinna, att slippa bli kassör.
Mm.
Så att, om
min hand åker upp så snabbt.
Ja, just det. Ja. Och det säger väl något fint om det också, tänker jag.
Men
att kunna vara tyst är en tillgång i massa olika förhandlingssammanhang.
Mm, men man blir, liksom, man blir kall. Alltså man håller huvudet kallt.
Man håller huvudet kallt. Nu har jag skickat iväg det här lite skamligt höga prisförslaget.
Mm.
Och istället för att genast bara höra av mig och kolla av vad de tycker, så väntar jag lite kyligt. Så att då är det ett slags tystnad i när det gäller e-post.
Ja,
en slags överförd bemärkelse. Men det kan också vara i ett rum om man sitter och förhandlar. Så att säga.
Men det är också alltså det där osvaret. Mm. Det mest stressande som finns.
Ja, många tycker det. Så att den som kan stå ut med det har en jäkla fördel. Och det här kan man ju öva på. Alltså man kan öva på det. Jag brukar ibland ge det i läxa till mina klienter. Liksom öva på tystnad.
Mm.
Och ibland kan ju det också handla om att man behöver vara en person som slutar att ta socialt ansvar. Är du alltid den som tar socialt ansvar vid middagsbordet eller i kompisgänget eller på dejten eller så? Då kan det vara ett sätt att egentligen öva på självförtroende eller öva upp sitt självförtroende, sin självsäkerhet i en sån situation. Testa att sitta tyst i ett liksom storkukslugn.
Mm.
Andra får fylla ut den här tystnaden.
Mm.
Och sen så ska jag vilja lyfta ytterligare en sak då.
Mm.
Och det är att det är... Jag nämnde det här att jag har många klienter som har svårt att stå ut med stillhet, tystnad. Mm. Alltså för att... Det är egentligen ett slags undvikande, känslomässigt undvikande då. Mm. Att man står inte ut med att vara i den egna kroppen eller i det egna huvudet. Alltså man pallar inte med...
Man behöver distrahera sig från sig själv.
Man behöver distrahera sig från sig själv. Och det är inte någonting långsiktigt hållbart. Det brukar ofta vara parat med ganska jobbig ångestproblematik. Och så.
Mm.
Så att de klienterna får ju väldigt ofta öva på att nu ska du gå in i helgen, du får inte titta på rörlig bild. Du får liksom inte kolla Netflix.
Noll stimuli.
Exakt. Och så, jag menar, man får anpassa svårighetsgraden där. Mm. Men en grand finale kanske ska vara att nu ska du ha en hel helg. Det enda du får ägna dig åt är din gitarr.
Mm.
Telefonen får vila. Du får ta emot samtal och du får ringa. Men du får inte liksom kolla på någon film, du får inte kolla på Instagram, du får inte... Liksom, vad händer då? Jo, då tvingas man vara väldigt mycket i sitt eget huvud och liksom bli kompis med det som pågår där. Man kanske inte behöver gilla det, men man behöver lära sig att kunna vara med det. För att sitt huvud har man ju alltid med sig. Så att livet blir väldigt besvärligt om man hela tiden måste ha yttre stimuli för att stå ut. Det blir väldigt uppjagat liv. Sådär. Så att man behöver kunna träna på tystnaden.
Och ganska underbart att upptäcka att man trivs i sina egna tankars sällskap.
Ja.
Liksom. Jag har,
det kan vara en ganska lång resa, ska jag säga.
Ja, jag har flera vänner och andra nära mig som har gjort den där typen av så tystnadsresor. Så allt från retreat en helg. Jag gjorde det själv. Jag blev ju lite tokig.
Ja.
Jag tyckte att det var outhärdligt att inte
kunna... Jag menar, det här obehaget behöver ju inte handla om att man typ tycker illa om sig själv eller sina egna tankar. Så det kan ju också vara att man har en benägenhet att snabbt bli uttråkad.
Ja, för mig var det nog att jag kände att jag i ett socialt sammanhang var kanske 40 pers där vi skulle åka upp en helg. Och så var det framförallt att jag inte hade varit med när man hade berättat. Jag gick och la mig för tidigt, somnade. Och så berättade de för alltså, nu, imorgon ska vi vara tysta hela dagen. Så på morgonen jag vaknade i frukosten och bara, halloj! Så bara, okej, ingen svarar. Bara det var ju psykande. Mm. Och sen var det en snäll kille som kom fram till mig och bara så här, vi ska vara tysta. Och då kände jag att jag, allt det som är mina trygghetsgrejer, att så här, skämta lite, halloj, break the silence, att det fick jag inte göra. Och då bara, så här, verkligen, vem är jag nu? Vad sjutton kan jag tillföra till det här sammanhanget? Det här är ju liksom, för då ska vi inte vara med varandra, och att vara med varandra för mig var prat. Ja. Jättelärorikt såklart, men sen har jag ju mycket mer hardcore personer runt krimis som gjort så här, 3 veckor i en månad i så här, Tibet i tystnad.
Och det är ju en häftig grej också som de tar upp i den här forskningsöversikten, att det här med liksom hyperperception, alltså att man, om man är i sån här tyst retreat då, till exempel, eller liksom tränar på tystnad på olika sätt, så kan ju man kan bli svinkänslig då för sinnesintryck. Jag har bara varit på ensam retreat, men det var min upplevelse efteråt. Jag minns att jag tog en bärs med Stefan, vår kompis, efteråt och bara, wow, alltså så här, såg världen på ett typ lite nytt sätt, och typ ölen smakade mycket mer och sinnesintryck. Och, alltså det blev bara, det var en sån sinnesfest som var helt inte, det fanns inga substanser eller droger inkopplade,
utan det
var,
blev sån den hade, vibben då.
Det blev en sån vibben då, den hade uppstått på en naturlig väg genom att bara vara
kontraster tystnad. Också då,
japp,
såklart.
Japp, absolut. Silence is golden, but my eyes still see.
Får jag lägga till en grej på PR-listan över tystnad? Att jag tycker ibland, och ganska ofta oförtjänt, men ibland, att människor som är tysta är intressanta.
Du tycker det?
Ja, jag blir provocerad av att jag tycker det, och jag vet att det är, eller så här, eftersom jag är så himla otyst, så är ju det där, alltså jag önskar att jag bara kunde hålla klaffen, att jag kunde vara den här människan som sitter och är så här reserverad med integritet och sen säger en väl utvald sak.
Du tänker på den här
sak.
Bob Dylan, Lars Winnerbäck.
Ja, eller egentligen vem som jävla helst som kan hålla klaffen och som inte känner att den behöver kastas in och säga någonting bara för att det ska låta ur munnen. Liksom. Jag tycker att det är otroligt respektingivande.
Ja, och jag tänker mig att ibland kan det vara alltså, en kommunikativ strategi, att man vill framstå som lite mystisk och spännande.
Ja, och som Klara, vår producent, blandat upprymt och på gränsen till rasande utropade innan vi skulle spela in det här. För hon har ju samma iakttagelse, att de tysta får liksom en massa fördelar, en massa antaganden om dem som så här, extra smarta och extra intressanta. Så här, när den där människan väl öppnar munnen, då... Att de bara, men det är ju inte alltid så. De kan vara hur, de kanske bara är skittråkiga. Mm. Men då tillhör ju hon som jag lagprat. Så eventuellt så är det ett visst sting av avundsjuka i både hennes och min inställning till de tysta. Men ja, det finns något lite hett över tystnad också. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Lina Thomsgård. Björn Hedensjö sitter mitt emot mig. Och Klara Wallin heter vår producent som blir provocerad av att alla antar att tysta människor är så jädra smarta och intressanta. Och sen har vi vår klippare Peter Malmqvist. Och vi spelar in podden hos Beppo. Och så hittar ni på Instagram där vi heter Dumma Människor. Vi hörs igen på fredag i fredagsfrågan och nästa onsdag med nästa veckas avsnitt. Tack och hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.